fortsätter på den förra. När jag börjar prata om sånt här och det som det kommer in på naturligtvis tvivel som jag pratat om, så ska jag lägga in andra grejer. Så kanske en del vill hålla för öronen. Nej, börja inte med det nu. Det är ju så bra här nu. Vi pratar om kärlek och allting sånt. Men jag vet, i Göteborgstemplet så brukar vi göra någonting som kallas för strategic planning. När vi satt ner alla hängivna i templet och diskuterade vilka mål vi ville ha, vad vill vi åstadkomma, vad vill vi göra, vad vill vi vara någonstans om 10 år eller vad det nu är. Alla fick vara med och jag skrev upp då alla svar och förslag på en whiteboard som vi sen tittade på och började prioritera och se vilket är viktigast, vilket vill vi alla mest, och sätta dem i ordning så. Och tittade lite på var och en, är det här praktiskt, är det genomförbart, är det egentligen vad vi vill och så vidare. Det gick ganska fort. Nästa steg var objectives, alltså vilka delmål, vilka delprojekt, uppgifter steg för steg man behöver genomföra rent praktiskt för att komma till det där målet. Att det är lätt att tänka att vi ska dit, vi ska förändra hela världen och göra hela världen Krishna-medvetna. Men hur gör vi då? Jo, vi börjar med steg 1, steg 2 och så vidare, oss själva. Och vilket var väldigt bra. Så det var andra, nästa steg då i det här strategic planning. Vi fick det från några, ja, det var Shrida Swami Navin Krishna som från ISKCON Foundation som gjorde ett jättejobb där, att riktigt lära sig och oss om hur framgångsrika non-profits, alltså organisationer, fungerar. Det finns en väldigt, väldigt välutvecklad fin kunskap om sånt. Självklart, världen är full av framgångsrika non-profits. Men nästa steg var då, vad finns det för hinder i vägen? Och då kan någon undra, varför ska man börja prata om sånt direkt? Och jag undrar det också då, men jag förstår det nu. Det är för att det blir lätt i den där entusiasmen, man sitter där, ja vi ska göra det, ja, kidjai. Så sitter det någon längst bak i rummet och ser lite inte så där tjosan hejsan glad ut, utan kanske ser lite tvivlande ut. Ja, det är hennes problem, hon är sån där tvivlare, det ska vi nog ta ur. Men det kanske är den personen som är realisten. För det är lätt man kommer in i den där. Entusiasmen som sen också då i gruppen lätt förstärks. Och därför så är det nog klokt där just att, nej men hallå, låt oss nu vara realistiska här. Vi vet nu vilka steg som behövs för att komma dit vi vill komma, men vi bör också se vilka saker, vilka hinder vi kommer att möta, vilka svårigheter, för att vi kan bedöma hur realistiskt vårt projekt är. Det är därför. Men också positivt, proaktivt så att säga, att redan från början vara medveten om de hindren och hur vi ska och behöver för att kunna lyckas anpassa oss till det och utforma våra projekt, våra delmål på ett sådant sätt så att vi kommer runt de där hindren. Om man har tänkt igenom det från början, då blir det ju sen mycket mer realistiskt och lättare att genomföra allting. Så det är från den plattformen jag pratar här också. Därför att om man inte gör det, då har man dels den där show, hej, vad fantastiskt allting är. Titta bara, vad fantastiskt. Nej, inte, titta inte där, titta här. Och sen så har man de där groende frågorna och tvivlen. Och ju mer man märker att de där frågorna inte uppmärksammas eller erkänns eller ens accepteras att de finns, desto mer tappar man ju tron på att det här, speciellt om man själv har jobbat professionellt på något sätt inom andra organisationer eller företag. Och då får man, vad gör man? Då stuvar man ner massa där i källaren och försöker att glömma det och bara hoppas på att Krishna fixar allting. Och så ser man, det blir problem där och nu börjar de bråka där. Kanske först och främst att alla de där hindren som man då stoppar ner i källaren och ville glömma, de dyker upp i alla fall. Men hur de inte ens då kanske uppmärksammas, utan en situation uppstår som känns toxic till och med kanske. I bemärkelsen att den inte är hälsosam och låter oss i teamet eller så. För det är en grupp, det ska ju vara teamwork. Att låter oss arbeta glädjefullt, entusiastiskt och framgångsrikt tillsammans för att nå det där målet som vi tillsammans har satt upp och har gemensamt, det som förenar oss. Och så börjar dra åt olika håll och det blir bråk och möten som bara inte blir konstruktiva. Där den där surpuppan sitter där bak och inte får prata. Och där framme sitter entusiastiska preachers eller vad de är. Men man kanske borde lyssna på surpuppan, men så plötsligt så har surpupparna över istället. Och så blir det en konfliktsituation och två grupper av med olika åsikter om man ska lösa allt. Och så sitter den där som kom till här en gång för att det här är lösningen. Den här rörelsen, den här gruppen, vi kan göra det. Det kommer att bli bra. Vi har sanningen, vi har vägen, vi har livet. Och vad händer? Konflikten där inne, djupt inne igen, känns ju mer och mer och blir starkare och starkare. Och det handlar ju om hela ens liv. Man har ju ofta då brutit med ett helt samhälle som man växte upp i. klivit in i ett alternativ, en alternativ värld, ett alternativt liv, ett alternativt samhälle. Där man nu bor och är beroende av. Och så någonstans upplever man där i sitt inre, och kanske inte så långt in heller nu. It's all crumbling. Den känslan av att saker rasar isär. Men då är det ju mitt liv som rasar isär. Var ska jag bo? Vad ska hända? Och det kommer ju rädsla och ångest och fruktan och vrede. Och han sa det, hon sa det, hon gjorde det och det och det. Nej, inte kritisera. Och det här skapar ju ett neurotiskt tillstånd. Eller? Och jag vet inte. Jag lägger mer ut frågor här. Jag tycker det är bara viktiga frågor att ta upp. Att vi pratade om det igår, att det är många. Och jag tror att om vi börjar gå och titta på det närmare genom åren, på att studera Krishnarörelsen till exempel. Och som sagt, förmodligen i många religioner, om inte alla, många såna här grupper. Men någon sa till mig, det har jag hört flera säga, och själva vara är, alltså vi berättat att de är sådana, alltså fina personer, underbart fina personer som är utbrända konstant. Den här, man har såna här fina ord liksom, fatigue-syndrom någonting och det ena och det andra, som jag hör upprepat eka när jag pratar med hängivna. Och genom någon säger nej, det finns inte. Det finns, snälla ni. Och jag måste säga det där för att jag tycker så synd om de personerna. Det måste vara hemskt, inte ha någon energi, ingen kraft. Jag menar, det är väl egentligen en som man inte ens får erkänna för sig själv, en depression. Men man får ju inte ens vara deprimerad för att allting är ju toppen. Då är man i maya. Så jag hoppas det går fram här. Och jag vill diskutera det här med andra, gärna i radio. Och vad gör man? Man går till healers, man går till terapeut, man går till... Man tar mediciner, örtmediciner förhoppningsvis. I värsta fall antidepressivt. Men man är ju nu så beroende liksom av... Man lever, man har sitt hem här, man kan inte slita sig, speciellt när man är trött. Hur ska man orka ändra sig hela sitt liv? Flytta någonstans, man har inget annat hem. Det är inte så lätt att få lägenhet och så vidare idag. Man sitter fast. Och det här kan bli väldigt destruktivt, självdestruktivt egentligen. Speciellt eftersom man inte ens får prata med någon annan om hur man mår. Hur man egentligen mår där inne. Vad man egentligen känner och tänker och tror på och tvivlar på. Och vad som uppstår då har jag lärt mig, det lilla jag har lärt mig om dynamisk psykiatri som de kallar det för. Ett ord som förmodligen är förlegat men som heter konversionshysteri. när man inte kan få ut allt det där jobbiga som egentligen är psykiskt jobbigt, känslomässigt, när man måste trycka ner det så starkt i källaren att man inte ens kan se att det finns där, att då kommer det istället ut i form av sjukdom, fysiska sjukdomar. Och jag misstänker, det verkar ju så rent praktiskt, man ser på en del sådana personer att de kan hålla på ett helt liv med att medicinera och göra det ena och det andra. Och med terapi, och det är lite det vi har, därför vi pratar här, bakterterapi, ska man ju kunna komma åt det här. Men det kräver också att man har ett förtroende för terapeuten och så vidare. Och en del har ju inte det längre. De har bara förtroende för gurorna och svamierna och prästerna och de där uppe. De kan ju allt. Min guru, han är expert på sjukdomar. Jag litar på min guru. För det har jag hört att måste man göra. Och jag är invigd nu. Så ännu en konflikt. Min guru sa det och det och det som jag inte egentligen håller med om, ställer upp på. Vad gör jag det då? Han är ju en Uttam Adhikari, en perfekt, ren hängiven som bara talar absoluta sanningen. Och så spricker det lite mer där i fogarna och byggnaden börjar knaka. Men det får vi inte prata om. Ner i källaren med alltihop, stuva ner det, bort stängd dörren, puff. Och när jag redan har tagit upp det här med källaren, så ja, det här är ju någonting vi just brukar jobba med i hypnoterapin och bakterterapin, skulle jag väl nu vilja kalla det för att vi hypnotiserar inte, utan vi jobbar med vår inre bhakti. Krishna är vårt hjärta och kärleken där som läker alla sår. Och som vi också kan och egentligen vill och borde naturligt ge till varandra, alla delar av Krishna. Så vi har ju börjat gå ner i den där källaren lite. Och vi kan fortsätta göra det. Och så kan vi göra en liten session där. Ja. Och jag skulle säga att det här är någonting man brukar göra, föredra att göra personligen med en terapeut och som man känner tillit till och som är duktig. Och det här mogna, andliga, förstående, medkännande vänner behövs och kan göra den största hjälpen. Och jag, när jag jobbade som hypnoterapeut. Jag fick klienter, man ska inte prata om sina klienter. Man avslöjar ingenting om vad en klient är. Det är totalt privat. Man nämner knappt att man har klienter. Så vem som helst kan komma och öppna sig totalt. Säga vad som helst. Som man kanske tycker vore mest pinsamma och jobbigast i världen att säga till någon annan av sina vänner eller så. Men till terapeuten så kan man göra det. Och tänker bhakti-terapeut, som också alltså är en gudsgiven, en kristnagiven, som man fullt kan lita på. Helt kan bara lita på att prata fullständigt öppet om precis allt. Jag tror att det är det som behövs. Och jag jobbar inte längre som hypnoterapeut. Jag jobbar med media för jag känner att jag vill använda det. Att sitta i ett terapirum. Som jag gjorde då. Det är väldigt fint för att man, det är personligt, man är där tillsammans. Men det finns de som är mycket duktigare än jag på det. Och jag insåg också att man kan jobba med de här terapeutiska metoderna även online. Även med videor och radio som här. Men jag rekommenderar flera hängivna som jobbar som hypnoterapeuter. Veda, Vegavan, Madame Gopal. Flera som jag inte kommer ihåg just nu. Men vad jag i alla fall gjorde var, och jag tycker det är även en rekommendation till de som jobbar som terapeuter eller tjänar som terapeuter skulle jag säga, för det är en tjänst till andra människor. Jag gjorde det gratis för Guds hängivna. Jag fick alltså det där som naturligtvis många absolut inte alls vill tala om, men som det talas om, när det är lika bra att släppa, ta bort locket, okej? Okay? Öppna källardörren för det, alltså rent kollektiv hela Krishna-rörelsen. Och vad som får det locket att bara flippa upp och den luckan att öppna sig och dörren är barnen. Våra barn. För vi har alla sett, och det är så uppenbart, de har hela grupper på Facebook där de berätta sina historier. Och jag har suttit och läst de historierna för att känna att det är min förbannade plikt att göra det. Inte blunda sig. Nej, 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 sånt ska man inte läsa. Det är kritiserande och det är bara jobbigt. Hur de blir våldtagna av svamier och hur, alltså jag ska inte gå längre än så. Regelbundet i skolan när de var 10 år, ensamma föräldrar på andra sidan jorden. Behöver jag säga mer? Varför tar jag upp det nu då? Åh nej, nu börjar han prata sådana här jobbiga saker. Du ser att det finns där i dig också. Och jag går inte omkring och grunnar på de här sakerna. Men jag menar att det är sånt som kommer upp. Och som man kan prata om. Hur man känner kring sådana saker. Sådana verkligheter. När man verkligen har förtroende för någon. En bhakti-terapeut, därför menar jag, är en jätteviktig tjänst att göra till sina medhängivna. Och varför jag kom in på den där andra generationen, alltså barnen som har gått igenom de här sakerna, var för att jag fick en klient som var just ett sånt offer. Och jag märkte hur svårt det var ens att prata om det och prata om en sån som jag, en gammal brahmachari, som ju i stort sett representerade fienden. Så att det här blir djupa saker som öppnar sig ibland. Men vi måste öppna den där källardörren, för det är inte så farligt att göra. Det farliga är det som händer, det andra som händer där, som orsakar de här jobbiga känslorna och minnena och så vidare. Det måste bort. Det måste man göra någonting åt. Annars fortsätter ju det där medan man går omkring och bara liksom ler med tindrande ögon och allting är perfekt. Alltså organiserat och kollektivt sett, gruppmässigt sett. Därför pratar man inte här mycket gruppdynamik som inträffar lätt i organisationer. Det är praktisk verklighet. Så jag kommer att göra lite, fortsätta här. Jag märkte det som Krishna bara vill att det här ska ske. Och vi diskuterade också, vi som jobbat med det här, vill jobba med det här, Vägavan och andra, mer och mer inser vikten av det här. Även de som kommer in från yogahållet, som Jayananda där i Finland och sådär, vi bara liksom känns som att oj, vi kommer samman ett team här, vi hittar varandra, vi förstår alla att det här är vad det handlar om. Vi måste gå den här vägen, bhakti finns där inne i hjärtat på oss, och vi måste gå in där och arbeta. Och sitter, märker vi att vi har en källare full med stinkande dynga, så det är bara att dra på sig gummihandskarna och städa upp där. Precis som vi satt och gjort hur mycket som helst, det är det hypnoterapi går ut på. Och bhakti-hypnoterapi är så mycket finare och lättare eftersom vi vet vad vi vill nå där och vilka vi är längst inne där. Vi vill ju nå oss själva. Så jag vill bara säga att om du fortsätter att titta och lyssna på det här, så börjar vi gå ner lite i den där källaren och minnen kanske kommer upp och man kanske hittar föremål där i källaren som kan vara, ja, väcka sådana minnen och känslor. Och det kan bli starka känslor. Jag säger här att och det tror jag du kan lita på, för det är så vi brukar säga, att du nu bara får upp så mycket som du kan hantera här själv. Om du inte har någon med dig där som håller dig i handen, om du skulle gå in. För det kan komma ut, det kan bli starka upplevelser. Men vi ska veta det att, och det där, det hypnoanalysen leder till, och även psykoanalysen, Jungianska, hela den avdelningen, för det är den traditionen vi följer i också. Att när man väl är där, står inför det där som verkar vara det läskigaste i världen, man ska bara, inte bort det. Nej, finns inte. Jag vill göra något annat nu. Du är en dålig terapeut. Alltså det uppstår sådana effekter också. Vi kallar för överföringssyndrom. Man försöker att slippa undan. Men när man ändå, och där blir terapeuten ibland lite tuff, nu stannar du där. Men det där är när man sitter tillsammans i ett rum där och verkligen litar på varandra. Och det är därför den där riktiga, att kunna lita på varandra, är så viktigt. Och hängivna borde kunna göra det, eller hur? Men allt vi behöver göra är att bara bli oss själva och vara verkliga och äkta och vänner, riktiga, riktiga vänner. Så när du lyssnar på det här som du kommer att höra, kanske det här senare avsnitt, när vi går vidare och ibland då går ner i den där källaren, så kan du kan bara vara, du bestämmer ju det för dig själv att det kommer upp som jag kan hantera just nu. Och jag kommer också då att bli tydligt medveten om jag känner att jag behöver prata med någon. Personligen hålla en hand. Få en kram. Och en terapeut som är en riktig terapeut, särskilt en bhakti-terapeut, kommer inte att förföra dig på kuppen. Det ingick i vår träning att det här är... Det finns starka moraliska bud som styr hela den här verksamheten. Att man utnyttjar inte en klient sexuellt till exempel, eller emotionellt eller någonting, utan... Det är en väldigt viktig del av träningen till att bli en hypnoterapeut. En terapeut i allmänhet, antar jag. Så, men återigen, det där personliga förhållandet, man är tillsammans i samma rum, man är ganska nära varandra. Det kan vara så värdefullt. Det kan behövas så mycket, men det är någonting man bestämmer själv när man känner att nu finns den tilliten där. Så nu, och jag har tvekat lite inför att göra allt det här, men känner mig nu ganska säker på att det är, att den här vägen är rätt att gå. Och jag kan nog säga ganska tryggt, och nu sitter jag inte och, som sagt, jag har i detta ögonblick när jag talar här inte den minsta tanke på att sätta mig ner i en klinik igen, i ett rum och göra den typen av terapi. Jag tyckte aldrig jag var särskilt bra på det. Och drogs hela tiden med till media. Så jag gör det här. Jag orkar inte göra allting heller. Men jag kan rekommendera. Och Vega, man kan rekommendera förmodligen mycket bättre än jag. Han är den som utbildar hypnoterapeuter i Sverige. Och han är en Vaishnava. En Krishna Bhakta. En Gaudiya Vaishnava. Så en Prabhupada-man. Så vi har en bra situation här. Vi har Jainanda kommer från yoga-hållet där i Finland och vi samarbetar. Så om du känner att du behöver ha hjälp på det planet rent personlig terapi, samma rum så att säga, så är det bara att höra av dig till oss. Så ska vi hjälpa dig att hitta precis den och det som du själv känner att du har förtroende för att trivs med och därmed också fungerar. Men också bara... Det behöver ju inte vara professionellt heller, utan vanlig, äkta, god vänskap räcker så långt. Precis som när man gör samtalsterapi, som en annan form av terapi. Det är väldigt intressant egentligen. Det är rätt så fint utvecklat, som man upptäcker när man börjar gå i terapi. Det handlar ju ett stor del om att helt enkelt någon bara lyssnar på en. Och vad kan en vän, en sann vän, hellre och vill hellre göra än att lyssna när hans eller hennes vän verkligen vill prata något som är viktigt för en. Speciellt om ens djupaste, innersta problem som man till och med knappt vågar erkänna att de finns ibland. Jag har inga problem, nej. Men när man vågar säga, oj, jag har faktiskt det. Och hör sin vän säga att, ja, men det har jag också. Vi vet ju hur det känns. Och men när vi också då kan hjälpa varandra att lösa de problemen. Jag gjorde på det här sättet. Och kolla på mig, jag känner mig, jag mår bra. Ja, men det är du. Jag är en stackars sjukling. Men jag var också en stackars sjukling. Men jag har trauma. Men jag har också trauma. Jag har fått slita med att få rota upp. Så jag kanske bara kan dela med mig lite av... Jag ska i alla fall bara lyssna på dig. Jag vill bara att du ska få någon att prata med, för det var vad jag mest av allt behövde. Och det, vad jag vänner till för. Alltså den nivån tror jag räcker så långt. Så vad jag vill göra här, det har liksom bara det som om Krishna bara inspirerar, för att jag tänkte inte ge mig in på den. Jag började med den här serien uppenbarligen. Jag ville bara göra en... Ja, vi får se vad det leder liksom. Det var en mest från början bara en lite nybörjarkurs i Bhakti Yoga, introduktion till Bhakti Yoga. Så jag ville också lägga in mina... prata in så att mina söner kan lyssna på i framtiden. Slipper jag sitta i lektioner till dem. Men här hamnar det hela. Och jag skulle kunna ge en berättelse om hur det blev så. Men jag ser det som att det är... När jag sitter och säger där framför Gandharva Guru där, så... Jag skyller på dem, därför att mitt liv består väldigt mycket nu. För att bli lite personlig av att helt enkelt sitta där och chanta min japa framför den där kagir där på min skärm. Ibland direkt framför dem. Eller pancha tattva där på Anvik eller gå ner i Thaya nere i källaren. Och bara... prata med dem och fråga vad var närvarande och där, vad vill ni jag ska göra, ni kan inspirera mig nu, led mig, jag vet inte. Och så händer det saker, orden bara kommer och wow, de här orden jag säger nu också. Jag sitter och känner min japa på morgonen, har inte alls tänkt att säga det här, men bad igen om att snälla använd mig på något sätt för att hjälpa andra hängivna. Som jag ser en del lider. Det var en viss persons lidande som igår triggade mig. Och jag skrev ett meddelande också där. Så bara ring om det är någonting. Och jag menar verkligen det. Jag kan inte säga det till alla, därför att då skulle man bli liksom, fortsätter man så blir man nerringd hela tiden med problemen. Så återigen så är det där, vissa personer betyder mer för en av någon underlig anledning. Det bara är så. Och det är så vi fungerar, men vi kan vara vänner på så många olika plan. Det är så många olika relationer, därför vi pratar om rasas och sånt ibland här. Men återigen, det handlar om, och hela det här numera handlar om, hur vi kan och behöver och skulle må så bra av, och det gör vi ju naturligtvis, av att helt enkelt bli vänner. Och då säger någon, man kan inte bli vän med alla. Man kan den Vaishnava, ska ju vara det, eller hur? Surda Sarvabhutanam. Nej, det var bara den vers. Ja, i alla fall. Jata Satra Vasanta. Ja. Det är det den här kunskapen lär oss, eller hur, med bhakti. Att vi ser att alla är fina själar. Egentligen delar av Krishna. Lika älskade av Krishna. Och då är det ju lätt att bli vän och se alla som sina vänner. Men man har olika relationer. Olika sätt att vara vän. Och det är det de här rasas också beskriver, eller hur? Att de relationer vi kan ha till Gud kan vi också ha till varandra. Och har vi redan till varandra. Men det är när, och det talas så mycket om det där idag, MeToo-rörelsen och allt möjligt, att den här toxiciteten kryper in, som inte är fel på den och den och den personen. Det är inte att man ska, men en del säger man ska avoid toxic people. Och det, jag skulle vilja nyansera eller specificera mer att det är inte människorna där, utan det är toxiciteten som kryper in. Som ju är de här mörka demonerna, spökena där nere i källaren. Som Krishna driver ut. Som han dödar demonerna där i Vrindavan. För. Vår källare är ju också egentligen del av vårt hem. Och vårt hem ligger i Vrindavan egentligen. Så att, ja, berättelsen är, stämmer rätt väl på våra liv här nu också, eller hur? Så ja, det var väl det jag hade att säga för tillfället. Hare Krishna.